Jesus helt unik är det tema som vi har under den här månaden. Jag kommer ha under påsken och nästföljande söndag också. Därför Jesus är unik och ska dela lite grann idag också omkring det temat om vad det är som gör Jesus så unik och speciell och makalös och fantastisk. Jag vill läsa tillsammans med dig, eller läsa för dig. Du får gärna stå upp. Jag gillar när vi står upp när vi läser Guds ord. En del förstår inte varför vi gör det. Och det finns ingen speciell anledning, men att jag tycker det är härligt. Det är nog ungefär den enda anledningen till det. Johannes evangeliets 14 kapitel står så här från vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Amen. Varsågod och sitt. Vad är skillnaden mellan Jesus och alla andra föremål för tillbedjan? Vet, människor tillber alla möjliga gudar. Man tillber vishetslärare, eller följer dem i alla fall. Man tillber skapade ting. Man kan tillbe andra människor. Man kan tillbe andar. Man kan tillbe djur. Man kan tillbe gamla stenar. Det finns liksom ingen hejd på vad människor kan tillbe. Man kan tillbe sig själv också. Och då kan man fundera på, vad är det som gör Jesus speciell? Vad gör Jesus bättre, om man nu vågar använda ett sånt uttryck? Varför är det så viktigt att lära känna Jesus? Att vi som är med i den här kyrkan, och vi som är pastor i den här kyrkan, vi lägger söndag efter söndag efter söndag efter söndag på att predika om honom, tala om honom, undervisa om honom. Egentligen så talar vi inte om någonting annat i våra gudstjänster än Jesus. Varför är det så viktigt med Jesus? Varför är det så värdefullt att följa honom? Vad är det som gör honom så totalt unik? Och vad är det som gör att han, mer än någon annan, är världsförändrande, historieskapande och livsförvandlande? James Allen Francis skrev en sorts poetisk berättelse om Jesus som han kallar för One Solitary Life. Där han skriver så här, han föddes i en avsides by, son till en fattig kvinna. Han växte upp i en annan bortglömd by och arbetade som snickare till han var 30. Sedan, under bara 3 år, blev han en resande predikant. Han skrev inga böcker, hade aldrig en officiell tjänst, han ägde inget hem, hade ingen familj. Han hade ingen utbildning och satt aldrig sin fot i någon storstad. Han reste aldrig längre än 32 mil från den plats där han föddes. Han gjorde aldrig något av de ting som vi normalt betraktar som framgång. Han hade inga referenser, bara sig själv. Medan han fortfarande var en ung man vändes opinionen mot honom. Hans vänner flydde, han överlämnades till sina fiender. Han genomled en förnedrande rättegång och spikades fast på ett kors tillsammans med 2 tjuvar. Under hans avrättning drog soldaterna lott om hans kläder, de enda ägodelar han hade under sitt liv på jorden. När han var död blev han lagd i en lånad grav för att någon tyckte synd om hans mor. Nu har 2000 år gått och idag är han mänsklighetens centralgestalt. Alla de arméer som har marscherat, alla flottor som har seglat, parlament och kungar som har regerat världen har inte ens sammantaget påverkat människors liv på jorden så som denne enda man har gjort. Och när man talar om Jesus helt unik och vad det är som gör Jesus helt unik så finns det så mycket man skulle kunna tala om. Sättet som han blev till, avlösen, född av en kvinna som aldrig hade varit med en man. Man skulle kunna tala om hans liv, man skulle tala om hans tjänst, hans undervisning. Ingen har talat som han, står det i Bibeln. Vi talar om miraklerna som han gjorde. Skulle kunna tala om uppståndelsen som vi säkert kommer att göra under påskhelgen. Han som var den första att dö och sedan uppstå för att leva för evigt. Man skulle kunna tala om hans natur. Han som är den enda som har varit 100% Gud och 100% människa samtidigt. C.S. Lewis, författaren och teologen, han skriver om att det som gör Jesus så unik och speciell, det är de anspråk som Jesus gör. Jesus som talar om att jag är världens ljus, jag är livets bröd, jag är dörren in till fåren, jag är den gode herden, jag är det sanna vinträdet. Jag är uppståndelsen och livet. Och så summeras alltihop det här i texten som vi läste, där Jesus säger och gör våldsamma anspråk. När han säger, jag är vägen. Inte en väg, utan vägen. Jag är sanningen. Inte en sanning bland en massa sanningar. Inte en sanning som kanske är sann för dig, men inte sann för dig. Jag är sanningen. Och jag är livet. Inte ett sätt att leva livet. Jag är livet. Det enda liv som egentligen finns. Och så menar C.S. Lewis att det finns bara tre möjligheter, förutsatt då att texterna om Jesus är sanna, vilket vi förutsätter och tror. Att det egentligen bara finns tre möjliga sätt att förhålla sig. Tänk om det Jesus sa var lögn och Jesus visste om det. Tänk om Jesus visste att han ljög. Vem och vad skulle Jesus vara då? Eller tänk om det som Jesus sa om sig själv inte var sant, om det var lögn, men Jesus själv trodde på vad han sa. Vem och vad skulle Jesus vara i så fall? Eller för det tredje, tänk om det är sant. Att Jesus är vägen, sanningen och livet. Om Jesus är den han säger sig vara. Det är då, och faktiskt bara då, som Bibelns budskap, evangeliet, spelar någon större roll. Och då blir frågan, vad gör du och jag med Jesus i så fall? Och så skriver C.S. Lewis, en person som bara var en vanlig människa och sa sånt som Jesus sa skulle inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk och på samma nivå som en som säger sig själv vara ett kokt ägg. Det är en intressant bild Lewis använder där. Eller också skulle han vara djävulen själv. Det är du som måste ta ställning. Antingen var och är denne man Guds son. Eller också var han en dåre eller någonting ännu värre. Men vi ska inte försöka komma med något nedlåtande struntprat om att han var en stor vishetslärare. Den möjligheten har han inte lämnat öppen för oss. Det var inte hans avsikt, säger C.S. Lewis. Det finns som sagt en mängd saker vi skulle kunna ta upp som visar på hur totalt unik Jesus är i förhållande till alla andra religioner, till alla andra livsåskådningar, till alla andra filosofier som finns. Men jag skulle vilja gå till ett bibelord som för mig på något sätt är själva kärnan i evangeliet. Och som för mig i alla fall så totalt visar varför och hur Jesus är unik. Vi ska läsa det och jag ska säga någonting omkring det och sen så vill jag gå vidare att vi tillsammans ser på vad betyder det att Jesus är den han är på det personliga planet för dig och mig. Och det bibelord som jag skulle vilja lägga som en grund för det jag ska säga här då, det är från Romarbrevets 4:e kapitel och den 5:e versen. Där står så här, den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Vem är det som genom Jesus blir förklarad som rättfärdig? Den som är hyfsat okej. Den som har kunnat skärpa till sig och bygga ett någorlunda respektabelt. Nej. Utan det Guds ord säger, jag älskar att predika det här, det vet du som känner mig. Den som blir förklarad rättfärdig, det är den ogudaktige. Skitstövlar som du och jag, om jag får ta i lite. Går det bra? Du står ut med det. Han som förklarar den ogudaktige, den som inte klarar av det, den som inte lever upp till normerna, den som inte fixar de religiösa kraven, den som är en vanlig människa, honom förklarar Jesus som rättfärdig. Thomas Arnold har sagt att skillnaden mellan kristendom och alla andra religiösa system är i det stora hela detta, att hos alla de andra är det människan som söker Gud. Medan det är kristendomen är Gud som söker människan. Jesus om sig själv kallar sig för människosonen och säger att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Inte för att frälsa det präktiga. Inte för att göra dåliga människor bättre, utan för att göra döda människor levande. Jag har kommit, säger Jesus, för att ta hand om förlorarna, the losers. De som inte räcker till, de har jag kommit för. Jonathan Edwards skrev för många hundra år sedan så här: Gud har i sin suveräna nåd behagat att handla så med syndaren, det är du och jag. Att för den som inte äger någon rättfärdighet ska konsekvenserna bli de samma som om han ägde den. Det är lite krånglig gammal svenska det här, men tänk efter vad säger han? Johan säger så här: Gud har bestämt sig för att handla med oss som inte räcker till, som inte klarar av det, som inte har allting liksom som det borde vara i våra liv. Gud har bestämt att genom Jesus, när vi tror på Jesus Kristus, ge vårt liv till honom. Låt honom ta hand om oss och räkna hans rättfärdighet som våran. När vi låter honom rädda oss, frälsa oss, så har Gud bestämt att det behagar honom. Han gillar att göra det. Att låta konsekvenserna för dig och mig bli de samma som om vi själva var rättfärdiga. Amen. Jesus är en Gud som rättfärdiggör den ogudaktige eller den gudlösa. En Gud som söker människorna, som söker den som är förlorad. Och inte bara söker, utan också identifierar sig med oss. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt när han blev människa. Och han går ännu längre än så. Han inte bara söker oss och identifierar sig med oss, utan han går in och tar vår plats, går in i vårt ställe. Och så säger Romarbrevet i det femte kapitlet att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, istället för oss, medan vi ännu var syndare. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom, Jesus Kristus. Varför gör Jesus detta för oss i vårt ställe? På grund av kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi fortfarande var kvar i vår synd. Jag vill tala utifrån det om ett par saker som jag upplever gör Jesus fullständigt unik i förhållande till dig och mig, i sitt förhållande till oss. För det första så är hans kunskap om dig och mig totalt unik. Det finns ingen som känner dig så som Jesus känner dig. Ingen alls. Jag läste om Vintergatan. Jag tycker det kan vara intressant ibland med bara läsa någonting annat. Jag läste att det finns 200 miljarder stjärnor bara i vår galax. Det är fler än vad vi är här idag. Jag läste att det finns 400 miljarder galaxer. Det är mycket, eller hur? Så funderar jag på, när jag läser sådana saker, då funderar jag på, hur vet man det? Och hur har man kunnat räkna det? För om man gör en snabb överslag så kommer man fram till att det tar åtminstone 125 år att räkna till en miljard. Därför för huvuddelen, när du börjar räkna så och tala ut det, då är huvuddelen av de talen innehåller nio siffror. Det tar ungefär 4 sekunder att säga varje sånt tal med 9 siffror i. Och då tar det faktiskt 125 år att räkna till en miljard. Och nu har de räknat ut att det finns 400 miljarder galaxer. Ja, nej, men det är bra. Ändå, om det nu är sant, att vi tror att det är sant. Eller hur? Hur många tror att det är sant? Ja, men då har vi röstat igenom det. Spelar ju egentligen ingen roll vad du och jag tror om det. Men ändå säger Bibeln så här, och det här är häftigt. Han, Gud, bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Wow. Hans förstånd har ingen gräns. Jesus säger, säljs inte 2 sparvar för ett kopparmynt. Inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Trots vetskapen om vad varenda stjärna i alla dessa miljarder galaxer heter och allt vad det nu är, så är Jesus en Gud som ser till individen, som ser människan. När jag ser ut över kyrkan idag så är det ganska många jag känner igen. En hel del som jag till och med vet vad du heter. Det finns en del här idag som jag känner igen, som jag inte vet vad du heter. Jag ber om ursäkt för det, men så är det. Men jag känner igen dig. Det finns en och annan som jag inte känner igen alls. Och då känner du antagligen inte igen mig heller. Så att det. En del av er är ganska nära vänner. Andra är mer bekanta. Och några av er som jag ser ut över idag är en smula obekanta och okända för mig. Jag känner inte alla. Du känner inte alla. Men det som är så häftigt är att Jesus gör det. Jesus gör det. Det finns ingen som känner dig så som Jesus känner dig. Det finns en berättelse i Johannes 4 där Jesus sätter sig ner och samtalar med en kvinna som han aldrig, vad vi vet, har träffat tidigare. Och börjar prata med henne om vad som är någonting värt i tillvaron. Han säger till henne, om du visste vem jag är, så skulle du be mig om det vatten som jag kan ge. Så du har ingen aning om vem jag är. Det är vad Jesus säger till henne. Jag har ett vatten som stillar din inre törst. Jag har ett vatten som ger evigt liv. Men du har ingen aning om vem jag är. Men, och så börjar Jesus tala vidare. Och så visar han att han vet vem hon är. Eller hur? Du som kan storyn. Du vet vad jag pratar om här. Så han säger till henne, du vet inte alls vem jag är. För hade du vetat det så hade du inte bara suttit här och pratat om vatten. Så visar han, men jag vet vem du är. Och då säger den här kvinnan, hon springer in till stan och så säger hon till alla människor hon möter: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Det hade han inte, men ganska mycket hade han sagt. Han kanske är Messias. Och så gick de ut ur staden och kom till honom. Jesus känner dig utan och innan. Han vet vad som är ditt hopp. Han känner dina drömmar. Han vet om dina besvikelser. Han vet om dina hemligheter. Han känner dina bekymmer. Och lyssna på vad David skriver i Psaltaren. Herre, du genomskådar mig. Det är ett obehagligt ord, eller hur? Kan vara i alla fall. Just den här känslan av att bli genomskådad. Det är åtminstone ganska jobbigt om man har låtsats någonting. Eller om man har lurat någon. Eller om man har liksom handlat på ett sätt som inte var helt okej. Okay. Här har du genomskådat mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta ifrån mig så vet du vad jag tänker. Du ser mig om jag arbetar eller vilar. Du vet allt om mig. Redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Din kunskap om mig är oerhörd, mycket större än vad jag själv förstår. Jag kan aldrig fly för din ande, kan aldrig gömma mig utan att du ser mig. Och då kan man tycka, ja, men det här är ju skrämmande, det här är ju jättejobbigt. Eller också så kan man känna att det här är ju väldigt befriande. Då finns det inget behov och inget utrymme för att låtsas eller för att spela en roll eller göra sig till. För ett par veckor sedan så predikade vi den sista predikan i serien om Jakobs brev. Och vi talar om hur Jakob, när han ska sammanfatta och vill visa vad är det allra viktigaste, så säger han: var ärliga. Låt ett ja vara ja, ett nej vara nej. Var ärliga, lägg bort maskarna, sluta låtsas, sluta ljuga för varandra, sluta att spela roller som inte stämmer. Och vi talade om den söndagen om hur vi så gärna spelar de här rollerna. Hur vi så gärna gömmer oss bakom maskerna. För att vi vill så gärna bli bekräftade och älskade av andra människor. Och det är ju normalt. Men sanningen är, som vi sa då, att vi ibland döljer vem vi verkligen är. Vi bär våra masker inför varandra för att vi från andra människor ska få den bekräftelse som vi faktiskt redan har i Jesus Kristus. Han som vet allt om oss. Det andra jag skulle vilja säga som gör Jesus väldigt unik och speciell, det är hans kärlek till dig och mig. Han vet allt om oss, men han älskar oss också mer än någon annan älskar oss. Det finns ingen som älskar dig så som Jesus älskar dig. Helt enkelt därför att det finns ingen som känner dig så som Jesus känner dig. Och man kan inte bli fullt ut älskad förrän man är fullt ut känd. Ibland säger vi att kärleken är blind, och det har vi hämtat från Shakespeare. Det är han som påstår att kärleken är blind. Och ibland så kan man ju tro att det är sant. Jag vet inte om du... Om man har varit som jag har varit, tonårsförälder och så. Speciellt när min dotter då, som... Innan hon träffade den här mycket sympatiska och genomtrevliga mannen som vi alla älskar att gifta sig med honom och sådär, som vi tycker han är fan. Hon hade några stolpskott innan, om man säger så. Och man undrar ibland, som pappa, liksom man kommer hem med en sån här 3,5 meter lång finnig typ som liksom, ja, jättekonstig, underlig människa. Så man tänker liksom, ser hon inte? Vad ska hon ha honom till? Ingen som har tänkt så någon gång. Hallå? Nej, hon ser inte för hon är så oerhört förälskad. Men det finns inget sånt som inte går att lösa med en bra hagelbössa. Skoja med dig lite, det går väl bra. Eller? Kärleken är blind. Den upprörde mannen som sa till sin likaledes väldigt upprörda fru att jag var en total idiot när jag gifte mig med dig. Och på hans fru iskallt svarar, jag vet, men jag var så förälskad då så jag märkte det inte. Några forskare i London mätte hjärnaktiviteten hos nyfödda mödrar. Inte nyfödda mödrar, utan nyblivna mödrar menar jag naturligtvis. Nyfödda mödrar tror jag inte finns faktiskt. Nyblivna mödrar. Och de mätte hjärnaktiviteten dels när de här mödrarna höll sina nyfödda barn i famnen och dels när de inte hade barnet i famnen. Och med babyn, den nyfödda i famnen, så märkligt nog så var det en del av hjärnan där man kunde se ganska tydligt att hjärnaktiviteten kanske inte stängdes av helt, men liksom, den gick ner ganska rejält. Och det var ju den delen av hjärnan som kallas för prefrontala barken eller prefrontala cortex. Och sånt här är jag expert på. Inte, men jag tycker det är roligt att läsa sånt här. Varför tar du upp det här idag? För att det är kul, du kan ju lära dig någonting idag. Och det står, säger man så här, att det är tack vare en normalt fungerande prefrontal cortex som vi klarar av att uppvisa ett väl sammanhållet, genomtänkt, medvetet planerat, rationellt och socialt acceptabelt beteende. Som genomförs dels på basen av tidigare upplevelser och regelverk och dels med hänsyn till den aktuella situationen och den uppmärksamhet med vilken vi förmår analysera den aktuella informationen och situationen. Prefrontala cortex är, med andra ord, av största betydelse för ett väl genomfört kognitivt beteende. Och detta är enligt Sahlgrenska akademins hemsida. Vad betyder det? Jo, det betyder att när mamman hade den här underbara nyfödda babyn i famnen så gick liksom den här förmågan till kritisk granskande och omvärldsanalys och sådana saker försvann liksom. Så att någon sorts vetenskaplig grund är det möjligt att det finns för Shakespeares påstående att kärleken är blind. Varför tar du upp det här? Jag har ingen aning. Jag tänkte bara att vi skulle ha en lång predikan idag. Guds kärlek däremot är inte blind. Guds kärlek är inte blind. Strax innan jag blev frälst så hörde jag en sång. Jag tror det var någon ungdomskör från Philadelphia i Malmö som sjöng den. Den hette, var någonting, jag kommer bara ihåg en fras i den. Kärlekens ögon ser brister och fel. Kärlekens ögon älskar ändå. Guds ögon är inte blinda. Guds kärlek är inte blind. Och det är det som är själva grejen här. Jesus ser vår svaghet, han ser vår osäkerhet, han ser våra misslyckanden, han ser vår otillräcklighet. Han är inte blind för vår synd, för vårt uppror, för vår tjurskallighet. Jesus ser allt det, vet allt det, men älskar ändå. Hans kärlek ser igenom och når igenom allting. Paulus skriver att jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Tänk dig en kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Det är Guds kärlek. Och det är rätt intressant att studera begreppen om Guds kärlek. När Paulus skriver om Guds kärlek, John, jag vet inte hur mycket du har läst Paulus. Jag har läst Paulus ganska mycket. Han älskar liksom att stapla ord på något annat. Liksom bara understryka hur häftigt det är som han talar om. Och när han talar om Guds kärlek så använder han uttryck som överflödande, överväldigande, översvindlig. Har du hört det uttrycket någon gång utanför Bibeln? översvinnlig, osviklig, trofast, uthållig, förblivande, ovillkorlig och evig. Är några av de uttryck som Paulus använder när han ska beskriva Kristi kärlek, Guds kärlek till dig och mig. Och så säger han i Romarbrevet 8 att det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Ingenting. Inte i himlen, inte på jorden, inte i underjorden, ingenstans finns det någonting alls som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. För några veckor sedan så hade jag förmånen att tala på ett av våra ungdomsmöten här i kyrkan. Vi hade ett tema som vi kallar för unconditionally, alltså Guds villkorslösa kärlek. Och det var en fantastisk glädje att få vara med i det, och det är ett sånt underbart ämne att tala om. En av de mest grundläggande mänskliga behoven är vår längtan efter att bli sedd och att bli älskad. Och det finns en massa saker man kan säga om Gud, som man kan säga om Jesus, som man kan säga om kristen tro. Men jag tror att det allra viktigaste att förstå och få uppleva och vara med om det och få liksom uppenbarat för sig är sanningen om Guds kärlek till varje människa och att varje människa är älskad av honom. Och att det är en enkelriktad kärlek i den meningen att Gud älskar oss oavsett om vi älskar honom. Att Gud älskar oss oavsett om vi ens tror på honom. Han älskar oss i alla fall. En villkorslös kärlek. Man kan faktiskt säga, varför älskar Gud oss? Han älskar oss därför att han älskar oss. Det är väl inget svar? Jo, men det är det enda svar som finns. Gud älskar dig därför att han älskar dig. Varför det? För att han gör det. Men varför? Därför. Och vi har så sjukt svårt med sånt som är villkorslöst. Både du och jag. Vi är så vana vid att allt i livet är förknippat med villkor. Jag är väldigt besviken, har inte ens någon lust att försöka längre, säger 8-åriga Max Bledsoe. Enligt den satiriska nyhetssajten, låt mig understryka det då. The Onion. Efter att han har insett att hans föräldrar till honom är villkorslös. Jag har alltid trott att de älskar mig därför att jag faktiskt förtjänade. Men olyckligtvis visade det sig att deras tillgivenhet är helt gränslös, säger en frustrerad Max Bledsoe. Och ifrågasätter hela meningen med att göra bra ifrån sig skolan, lära sig spela piano och alltid gå och lägga sig före klockan 21. Om hans föräldrar ändå älskar honom oavsett vad han gör. Kolla hur det gick för mig, säger han upprört. Det känns som om jag har kastat bort de tre senaste åren av mitt liv på att försöka vinna deras godkännande genom att vara en snäll pojke. Och för vad? För att få den kärlek som tydligen möter mig i vilket fall som helst. Det är ju satir. Det fattar både du och jag, hoppas jag. Men hur nära den inställningen till Guds kärlek blev inte du och jag. Vi vill så gärna att det skulle vara för att vi är så fantastiskt bra som Gud älskar oss. Men det är inte det. Det finns en massa saker som kristendomen är känd för. Och inte alla de saker som kristendomen är känd för är bra saker. För en del upplevs kristen tro och kristet liv som den ultimata läran om villkor. Alltså om kristna pratar om en Gud som förlåter, men det de egentligen menar är att Gud förlåter den som är tillräckligt god. Att Gud förlåter den som är tillräckligt ren, som är tillräckligt helig. Att de kristna pratar om en Gud som förlåter alla, men egentligen så menar man att Gud förlåter de som lever upp till kraven och villkoren. Och det är ganska många, tror jag, som har förstått att frälsningen är från Gud. Och att han har förlåtit oss det som ligger bakom. Men det är ganska många också. Det här har jag talat om vid många tillfällen. Jag tänker fortsätta tala om det här. Vid många tillfällen än. För det är så många som tror att när man väl har tagit det första steget så är det dags att skärpa sig och börja ta saker på allvar. På något sätt så var det liksom, det var Jesu blod och svett och tårar som fick oss in i Guds rike, in i frälsningen. Men det är vårt blod och vår svett och våra tårar som kommer att hålla oss kvar där. Men hjärtat i kristen tro är goda nyheter. Evangelium betyder goda nyheter. Evangelium betyder inte goda råd. Evangelium betyder inte för dig som har ett gott uppförande. De goda nyheterna är att du är älskad av Gud. Vad som än händer. Hur det än går. Hur ditt liv än ter sig. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Gud älskade dig innan världens grund var lagd. Långt innan Gud fanns i ditt hjärta fanns du i hans. Låt det sjunka in. Långt innan Gud fanns i ditt hjärta fanns du i hans. Han som känner dig bäst älskar dig mest. En sång av gruppen 10th Avenue North som heter You Are More innehåller den här frasen. Låt mig sluta med den. Det handlar inte om vad du har gjort utan vad som har blivit gjort för dig. Det handlar inte om vad du har varit utan om vad din brutenhet för dig. Amen.